Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vilket jävla antiklimax. Jag sitter i vår poddstudio ensam.
Ja, så meningslöst.
Nej, men så meningslöst.
Men det är liksom, du vet, på Gröna Lund, ni som har varit där och du också, Sanna, så finns det ju ett spel där man ska slå ner, är det grodor man ska slå ner med en träspak?
Kolmaskar, eller, ja just det, grodor, det är nog lite varierat.
Hur manisk jag än blir så är jag så jävla dålig på det här spelet. Jag tycker ändå att jag i vanliga fall, liksom, när jag gör ett fotbollsmålvakt, så här, jag har ganska bra så här,
ja, men,
reaktionsförmåga. Mm. Men den där, liksom, du vet, jag hatar det så mycket. Jag blir så irriterad som att de vore liksom levande. Mm. Jag blir så jävla irriterad. Och så känns det lite att leva i samhället just nu, tycker jag. Att det är så här, att allting är lite som det spelet. Att man, så här, man tror precis man har slagit till en typ en kolmask, men då dyker upp en ny och bara säger, nej du, nu slog jag undan benen på det. Och jag ska ju på en middag ikväll och då måste man visa upp ett liksom, negativt covid-test. Så skickar man det på tråden då. Så att jag skickade bara vidare, tog liksom mitt test och tog en bild och skickade vidare. Så var det en kille som var som så här, men varför, du har alltså tagit min bild an? Och lagt in i tråden. Jag var så här, men Martin, så desperat är jag inte att gå på den här middagen. Så jag tar det lugnt. Och så kollar jag på bilden så bara, jaha. Du vet, i WhatsApp så trycker man bara. Och så liksom går bilden in. Uh-huh. Och du vet, jag bara kände mig så här, som att jag skulle, som att han hade varit en angivare som skulle sätta dit mig. Fast sen skickade jag min vanliga bild. Men jag märker att jag är liksom, man är lite ängslig för ljud och sådär. Det är som att man hela tiden går på spänn. Som att det är lite så här undantagstillstånd och krig. Jag vet inte, det är bara en känsla i kroppen att jag säger, jag tycker jag ser små grejer, så skuggor och... Ja, jag vet inte. Det är bara en konstig känsla i samhället liksom, tycker jag.
Jag lyssnade på vägen in på P4 och... där de liksom diskuterade det här bizarra smittläget, att flera förskolor då har fått skicka ut desperata mejl och ringt hem och bett människor att hämta hem sina barn på grund av då brist på pedagoger och vikarier, att det liksom inte går att få tag i människor som ska ta hand om barnen. Och nej, men det är så absurt. Alltså skolbarn är en sak, men när förskolepersonal, när det liksom inte ens går att få tag i människor, då är det ju som att samhället liksom kommer haverera på något sätt. Men jag tycker verkligen att det, och det är också så jävla absurt att vi, nu är vi ju vaccinerade här och vi gick alla och hyste sånt stort hopp till flockimmuniteten, när vi når liksom 85% då kommer det här liksom lugna sig så här. Nej, men nu har vi en extremt hög vaccinationsgrad, ändå är folk sjukare än någonsin, även om vi inte är allvarligt sjuka så har ju alla jävlar covid liksom, ändå, det är liksom helt sjukt.
Typ som vi var så här, satt i en gruva, ja. Så fort någon nyser då är hela gruvan typ som sitter där inne. Den är hela apstadiekänsla, jag vet inte.
Och att det liksom också har ju överskuggat allting annat i så jävla många år nyhetsmässigt. Mm. Alltså så fort man slår på en flash eller ekot eller vad fan som helst vilket forum man än väljer att inmundiga sin dagliga nyhetsdos, så är det ju liksom corona, corona, corona. Vilket gör att vi, det är som att vi liksom glömmer bort, jag följer historikern Peter Englund på Instagram, och han skrev något så här ganska oroväckande om Ryssland. Och jag bara, vadå? Ryssland, alltså att vi typ, alltså att så här, Europa är under liksom ryskt ganska kraftigt hot liksom, och att hela Europas elpolitik liksom bygger väldigt mycket på den här jävla gasledningen som vi då har tillåtit ryssen att dra utanför Gotland, och att de naturligtvis kan utöva ganska hård press mot hela Europa. Om vi inte
ryssen kommer
liksom stänga av gasledningen, då kommer vi inte få en elräkning. Alltså, vet du vad vi hade för elräkning?
Nej. Vill jag ens höra?
Nej, men alltså
jag gör det nu. Okej. Okay. Jag vill liksom... Rickard, kan du lägga in en virveltrumma?
Under december månad.
Okej, okay, få höra då, Sanna Brunett. Ja.
44 lacken.
Va? Nej, men det var väl på 3 månader? Ja.
Nej, på en månad, på december månad.
44 000 svenska riksdaler.
Mm. Och då vill jag liksom förtydliga för er som lyssnar att så här, ja, vi bor på en gård med 45 hektar och vi har liksom stall och verkstadsutrymmen och sådär. Men inte i någon överdrift. Jag törs inte ens tänka på dem som kanske har ett ridhus som de lyser upp, eller en laggård full med mjölkkor som ska mjölkas med elektronisk apparatur. Alltså vi har en bergvärme panna liksom som värmer upp vårt hus för väldigt låga. Vi har ganska låg elförbrukning för att vara en så stor gård. Och det här handlar ju alltså om de skenande elpriserna som är mer än 6 gånger så höga som normalt på vissa håll då i Sverige. Och att det här drabbar ju inte folk som bor i hyresrätter som har liksom fjärrvärme och andra typer av, alltså så här uppvärmning och så som sker på annat vis. Utan det drabbar ju liksom villaägare i väldigt, väldigt hög grad. Och det här kommer bli, jag tror att det här kommer bli typ ge större konsekvenser än coronan. Alltså tänk dig så här stora industrier i Skåne där det är mer än, alltså det är 6 gånger så höga elpriser. Vi kommer ju få varor som är jättemycket dyrare och det kommer ge långtgående konsekvenser.
Vi har ju värmepanna, så jag var så här, jaha, oj, det här kostar 5 och 7 typ. Men det var på 3 månader och så var den andra på 2 och 3. Så december månad blev liksom, ja men 4 papp. Det kan man väl liksom ändå leva med. Men 44, så här, gode gud.
Nej, men det är ju, och det är också någonting så här, jag har fan aldrig intresserat mig själv för elnätet. Nej. Och hur fan el funkar. Men det är ju någonting så jävla abstrakt med el. Det är så här, den kommer någonstans ifrån, varifrån. Från så här stora jävla elledningar som är dragna över hela Sverige. Men att det då är billigare el om man bor uppe i Norrland. Och dyrare när man bor i Skåne. Bara en sån grej tycker jag är konstigt. Vi bor ju i samma land och betalar ju samma energiskatt. Ska inte vi ha samma pris på el? Nej, det har vi tydligen inte. Jag vet inte exakt hur man motiverar det, men att det kanske är kallare i norr och man behöver mer el när man bor där. I don't know, det är mörkare där. Eller att de har liksom större tillgång till grön el i form av vattenkraft och sånt. Så att det är närmre. Eller hur fan?
Nej, jag vet inte. Jag är inte jätteinsatt.
Det blir så jävla sjukt.
Jag ska inte säga att jag är jätteinsatt, det ska jag inte säga.
Jag ska inte tråka er lyssnare med det här, men jag kan tänka mig att det är en och annan av er som också är drabbade. Det är så här, januari är ju liksom den fattigaste månaden, och så bara bam, trillar ner en elräkning. Jag har sett liksom folk som har lagt upp så här i sociala medier typ sina elräkningar, och det är ju faktiskt nästan humor.
Jo, men alla kanske inte ens har de där pengarna. Det verkar ju helt...
Nej, alltså det säger sig själv. Det kommer ju vara många som är tvungna att låna pengar för att kunna betala. Mm. Och så säger ju staten då att de tillfället ska gå in och ge då subventioner och sådär.
Men det kommer ju ta 3 år att få.
Ja, och så ska man hålla på ansök och det ska vara krångligt och man ska uppvisa liksom olika jävla... Ja, för fan, vi slutar prata om det här. Det är för deppigt.
Vi pratar om ett roligt fenomen i alla fall som jag tänkte faktiskt på när jag var på den här festen i lördags.
Berätta, som vi hann med. Du har varit på fest. Din bästis
har... Jag har varit på fest. Min, en av mina äldsta kompisar, Frida, fyllde 50 år och vi hade en överraskningsfest för henne. Och hon hade ingen aning. Så Alfred skulle alla testa sig. Många liksom, men det var ju som 10 små pojkar liksom. En efter en liksom föll av där under de här veckorna som vi planerade. Så skulle det varit 50 då, och sen var det väl, jag vet inte, kanske 33-34 personer. Och alla visade då negativt och gick på bussen. Hon hade varit på Grand Hotel med en kompis och lurades in på bussen med motivationen att säga, din gammal killkompis som sitter där, som jobbar där. Hon bara, jaha, du vet, man, ibland är saker så absurda att man inte frågasätter dem. Så hon gick in på den där bussen och bara, hej Frida. Han bara, hej. Hon bara, jaha. Och sen bara alla så här, woo! Och då åkte vi ut till Södertälje och så spelade vi liksom beachvolleyboll allihopa mot varandra. Och sen var det middag och liksom dans och sådär.
Är det något så här inomhus beachvolley istället?
Ja, de ska flytta till Huddinge nu, men jag hade aldrig varit där. Men då, liksom, då är det 6 banor efter varandra med så här strand beachvolleyboll.
Fan vad roligt alltså.
Riktigt roligt. Och bara för så här, för röra på sig och så här, skutta omkring och känna sanden i tårna. Det var så här...
Men ni hade ju också lite så här beach-tema, såg jag.
Ja, liksom, lite thai-is. Så att då var man ju ändå lite i Thailand. Men sen så skedde någonting som är väldigt, väldigt roligt. Det var ett uppträdande. Det skulle ju vara då som i Thailand. Det var thai-mat och ja, men drinkar, så här, sex on the beach. Och, ja, men du vet. Inte lika goda som när man var 16. Men de slank ner. Och helt plötsligt så var det då uppträdande. Och då var det en klassisk liksom eldslukar-jonglerare.
Klassiker.
Ja, en gammal klassiker. Och han var så taggad, du vet. Han gjorde sitt livs performance. Och han vägrade sluta. Och du vet, när folk är också lite så här, ja men du vet, har börjat dricka lite, festen igång, men så här, kul inslag, men let the party go on typ. Han gav sig inte, och han tände, och han liksom, och nu var det en jonglerings liksom pinne till som brann, och så här klapp klapp. Nähä, okej. Han fortsatte. Sen var han liksom kvar på festen och dansade och flörtade med brudar, och helt plötsligt körde han lite igen, och så himla roligt det här, apropå kulturarbetare, musiker och teatermänniskor som har ett sånt otroligt hävdelsebehov många, och nu har vi liksom inte fått synas på så länge. Det var bara så otroligt roligt att han såhär, he didn't care, nu var det såhär, det var hans livsperformance liksom. Att vara eldslukare för 30 personer i Södertälje på en 50-årsfest. Hur har Micke klarat det, tycker du?
Nej, men både och. Alltså, han är inte så drabbad, för filmbranschen, folk vill ju konsumera serier och film mer än någonsin, så de har ju lyckats hitta sätt att liksom fortsätta spela in mer än någonsin kanske, så för honom så har det ju varit ganska hektisk tid under coronan. Men ja, det är ju samtidigt så, och sen är inte han den där, han är inte klassen, han har aldrig gillat så här roliga timmen, att bara stå på scen för att vara på scens skull.
Nej, jag fattar.
Han är liksom, jag tror att det finns lite olika typer av performers, men sen finns det ju de som bara älskar, som typ, man märker att det hade inte spelat någon roll om det ens var liksom 2 i publiken eller 1000. De älskar att göra det oavsett vad.
Älskligen. Lite som Per Andersson. Älskar. Så man bara säger nej, men säg, man liksom har varit på en tillställning med honom. Man säger, nej, vadå, nu körde du en teaterföreställning inför alla. Han liksom slutar aldrig uppträda. ens i det privata.
Nej, det är liksom, ja, fy fan vad det är roligt. Jag såg ju sen vi kom hem från Åre, så har jag liksom fått en ny förälskelse i mainstream, helt vanlig jävla marksänd tv.
Mm-hmm.
Jag har kommit på att jag tycker det är så otroligt mysigt och att jag saknar det i Netflix-tiden. Att bara få slå på tvn sådär som sällskap.
Mysigt.
Och ja, men det är mysigt. Och då har jag kollat på Stjärnorna på slottet.
Mm.
Och jag tittade då på Carolas avsnitt.
Mm.
Vilket ur så jävla många perspektiv var givande.
Mm-hmm.
Dels så kom jag ihåg hur drabbad jag blev som liten femåring, eller om jag till och med bara var fyra. Jag var liksom lika gammal som Fox är snart, när Främling vann.
Du kommer ihåg det?
Ja, och det var liksom så här, det var en av mina första riktigt berusande ögonblick.
Ska vi lyssna lite på minns Främling?
Natten finns till för dig och mig. Glöm det som är omkring oss. Låt mig få komma. Låt mig få vara nära dig.
Som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också du en hemlighet. Stjärnor jag ser, de vill gärna ta med någon till dig.
Ja, den är... Jag tycker fortfarande att det är en otrolig låt.
Kommer du ihåg, alltså du är ju ändå, du är ju 6 år äldre.
Jag var 10. Du kan ju förstå hur mycket jag sjöng och mimade och hoppade twist och mimade och kromade mig, liksom... ålade mig. Det var en riksangelägenhet vad hon hade på sig i finalen. Nej, men det var det enda vi väntade på. Och hon bytte skärpet sista sekunden där på scenen. Och jag var så besviken på hennes finalkläder. Jag tycker hon hade liksom klätt ner sig i den där beige dressen.
Ja, den här beige. Ja, jag vet.
Ja.
Den här liksom väldigt propra. Vi var så här, nej, hon skulle inte få osa sex.
Nej.
Utan här ska man liksom klä ner henne på något sätt. Jag vet inte om hon hade så stor inverkan på sin egen klädsel. Men det här, jag tror liksom att barn idag kan inte riktigt förstå. Jag försökte förklara för Igor och Lo liksom att för det första så gjorde ju då det som sändes på tv blev så himla, himla mycket större eftersom vi inte hade visuella uttryck och filmade liksom. Våra barn sitter ju och bara suger i sig liksom i varje sekund olika nya klipp och nya människor som kommer med fantastiska performances och så här. Men den här rösten hon hade, det här live performance, att hon står där och bara levererar det där och är liksom också någon som man i den åldern kunde identifiera sig med. Det var ju det väldigt mycket handlade om. Och de låtarna som hon sen valde att framföra. Alltså, hon hade ju ändå... Hon skrev ju inte sina egna texter och gjorde inte sin egen musik. Men hon valde ju ändå vilka låtar hon ville...
Mm. Mycket var översatt från engelskan också.
Ja, och hon har ju varit en sån... Ju äldre jag blev sen, när jag var så liten, då var hon ju som någon slags gud för mig. Jag vet inte om jag tänkte liksom så här som att... Jag ville liksom att hon skulle vara min barnvakt. Jag ville att hon skulle vara min stora syster. Jag ville att hon skulle vara min... Och sen blev hon ju konstigare och konstigare. Och det här framgår ju jättemycket i hennes dag på Stjärnorna på slottet. Hur hon liksom i sin kristenhet då också tror väldigt mycket på äktenskapet och gifter sig med Runar.
Ja.
Och det är väl där det blir... Så konstigt som det bara kan bli. Liksom.
Men där blir det ju liksom råttan i pizzan stämning på henne. Kom du ihåg när hon skulle sjunga för Runar när de gifte sig? Runar
hade tv-sänt bröllop.
Och Runar hade såhär guldla med... Såhär, han var ju liksom lite magig redan då. Men hade ändå en sån här klassisk 80-tals guldla med... Vad kallas det för? Inte lite så här mansskärp. Vad kallas det för? Det som man har över magen.
Vad heter det? Ja, vad fan heter
någon
det?
Form av gör det liksom. Och sen så hade han en fluga. Och det här kommer jag ihåg att det var första gången som jag ifrågasatte henne. Att liksom min stora idol. Då kände jag så här, nej men det här är inte bra. Ulf Ekman, Livets ord. Den där liksom Runar som, ja, man märkte på honom att det var liksom, nej men det kanske inte var någon superbra snubbe. Och hon var så här tokkär i honom och... Då blev det liksom Cocobello och sen gick det bara ut för.
Nej, men jag säger bara så, alla ni som var Corona-Carola-fans, ni måste titta på det här. För det här var första gången som jag begrep mig på henne. För jag kan säga så här, i varenda intervju, och jag har ju hört så här rykten, har inte du gjort det i vår bransch liksom, att så här, men gud, det är så sjukt, intervjua aldrig Carola, så här, men varför då? Nej, för hon har alltid ett förbehåll att hon ska få stryka eller korrigera i efterhand och så här. Och så när man intervjuar henne så får man en så här helt fullspäckad berättelse, och hon är så extremt öppen om precis allt.
Mm.
Och sen när hon väl läser igenom så vill hon stryka allt.
Vad var det du förstod? Vad var det du förstod så mycket? Alltså, vad var det du kände?
Det som kändes nu, det var första gången som man fick hennes historia med hennes ord och så oklippt, och att hon är lite grann som Britney Spears, eftersom hon var så ung när hon slog igenom, så är det så många som har velat ha en bite av henne. Så hela hennes persona har blivit så jävla färgat av. Alltså väcker man henne mitt i natten så kan hon bara ställa sig och sjunga Främling med ett leende på läpparna och göra en liten dans. Alltså dansstegen sitter liksom i hennes ryggrad mer än någonting annat i hennes liv på något sätt. Det är liksom så hennes liv, lite som Pernilla Wahlgren, kan man också få den där känslan av att man är så här, man är så jävla tidigt skolad till att vara så här, the perfect performer på något sätt. Britney, Carola, Pernilla, vi har ju några sådana. Sen Molly Sandén kanske har varit lite grann så. Nu har hon väl brytit sig från det. Men förstår du typen?
Ja, jag fattar precis.
Är du med mig? Ja. Och det har känts som att hon har, liksom, hon har förlorat hela sitt jag i det där artisteriet. Men här i Stjärnorna på slottet så tycker jag man ändå så här, aha, det här är hon. Fan, stort. Alltså hon kunde ha en kritisk blick både sig själv. Och sen så berättade hon någonting som jag tycker var väldigt spännande på något sätt, och som jag också tyckte var så här lite sorgligt att man hastade sig igenom det. Hon berättade att hennes mamma fick en postpartum psykos när hon föddes.
Förlossningspsykos.
Förlossningspsykos. Ja. Och hon lämnades därför bort när hon var nyfödd.
Mm.
Så hon fick ju då växa upp på, alltså sina första veckor eller om det var månader i livet, så var hon på något litet hem i, alltså barnhem på den tiden, i Bromma.
Jaha.
Hon hade varit förbi, och det är tydligen en förskola nu, då tänkte jag på dig. Jag bara, tänk om det är där Frasse går.
Nej, det är bara en barack det här som vi går på.
Men, och då berättade hon det, så här, men mamma fick det här, och, men det var ingenting som påverkade vår relation och så här. Jag tyckte att hon stannade så. Det var ju en verkligen ny grej som man inte hade en aning om. Men det är klart att det måste färga en människas liv. Att man liksom har sina första anknytningsdagar och veckor i ensamhet på något sätt.
Ja, jag fattar. Men det kanske också därför. För jag tycker det är så intressant. För även fast hon, det har kunnat gå så här 10 år ibland utan att hon har kommit med en ny låt. Liksom, eller en bra låt. Jag menar, hon gjorde ju bra låtar där i början. Sen kom det ihåg att hon åkte till USA och skulle bli stjärna. Så här, Bee Gees skrev låtar till henne och hit och dit. Ja. Liksom. Men det som jag tycker är så fascinerande, för jag kommer ihåg att Lasse Holm sa då att så här, ja, men hon är väl kristen, men du vet, det där kommer gå över, va? Hon är tonåring. Liksom. Men det har ju verkligen inte gått över. Utan, och jag tror att hon också blivit extra känd för att hon är typ den enda svenska kändisen slash artisten som har gått ut med sin tro. Sen vet man att det finns andra som är troende, men som liksom, ja, men det liksom knofflas lite under mattan och så här, för man tycker att det framstår som tossigt och lite galet. Men Carola har ju bara blivit mer berömd. Jag kommer ihåg precis när hon skulle gå upp och göra det där framträdandet på Eurovision, så satt hon där med sin lilla katekes, kommer du ihåg det? Med den där röda katekesen.
Ja.
Ah, och bara, jag vill tacka Herren för tredjeplatsen.
Ja, jag vill tacka
bara,
Gud. Hon grät och var så rörd när hon hade framfört Främling. Ah. Och det var liksom det första hon sa. Och det är ganska exceptionellt att en sån ung människa, hur gammal var hon? 16. Och ja, men hon var ju så här djupt troende, hade Guds, hon hade varit på något läger. Hon går igenom allt det där. Titta på det här fantastiska avsnittet. Jag tycker faktiskt att det var väldigt rörande. Och en väldigt, väldigt rolig bidragande underhållningsfaktor är ju att Per Andersson sitter, alltså han kan ju inte se inte rolig ut. I varenda jävla reaktion han har så ser han ut, alltså man vill ju bara skratta på sig. Du vet när kameran så zoomar in på honom när Carola berättar om förlossningspsykosen typ, så ser man ju liksom det roligaste man har sett någonsin. Vad är det som gör hans utseende så fruktansvärt roligt?
Jag vet inte, jag tror också, han är den där personen som sitter på festen och hela tiden väntar på den där glipan när han får säga någonting. Han kan liksom inte fokusera på andra människors berättelser. Jag tror att så här, han är så uppe i nästa grej han vill berätta om, nästa rolighet, nästa liksom underfundighet. Han, du kan ju typen. Kom ihåg när jag bodde ihop med Filip Hammar. Vi delade, ja, det har vi pratat om förut, men att han flyttade ju in till mig. I min stora etta ska jag ändå säga på Södermalm i Stockholm. Vi bodde på varsin sida liksom i rummet. Ingen så här försöka sätta för någonting eller liksom någon liten skärm eller någon liten tygbit. Nej, utan vi hade en varsin 1,20 säng där på varsin sida rummet. Och ja, men det hände ju grejer ibland då liksom. Men det var ingenting man tyckte var något tokigt, utan det man körde på i vanlig ungdomsordning. Men han var också så att när man sitter och käkar middag så ser man, man liksom säger, men vi behöver inte ens prata, sitt bara och kör en monolog istället. Det är någon som är så här, man känner sig också inte så underhållande och smart när någon liksom bara väntar på att få flika in. Man bara, så bra var jag på att trollbinda människor, men jag tror bara vissa människor, de klarar liksom inte av.
Men de kan inte liksom låta bli.
Men jag tycker det är spännande. Kommer du ihåg det? Carola var ju hon var 16 och då slog hon igenom en främling och blev liksom över en natt Sveriges mest kända unga kvinna. Alltså jag kan inte liksom, om man tänker på så här historien, det är klart att Ingrid Bergman och bla, men det här var verkligen så här, som man brukar säga, över en natt liksom. Och sen träffade hon ju Runar där och sen försvann hon ju några år. Då var det ju ändå mycket så att hon framställdes som en galen sektmedlem. Visst var det? Jag för mig det i alla fall.
Jo, men det var det ju väldigt mycket.
Ja, men sen gjorde hon comeback, kom du ihåg det? I Melodifestivalen. Mm. Och det var alltså 1990. Och då kom du ihåg att då försvann en liten del under framträdet, så försvann bilden. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och då sa SVT att det var störningar i sändningen.
Mm.
Ja, men då sa Carola att hon har hört att hon har berättat att senare att det var en satanist som hade erkänt att det var sabotage där han själv var delaktig. Ja, sen vet man inte liksom.
Var det så då?
Jag vet inte, men det var att hon höll på med sitt tungomål, kommer du ihåg det? De filmade det här bröllopet och sen så det var liksom obskyra galna sektmedlemmar och de skämdes inte för det heller, utan hon och Runar körde på. Jag vet inte, när blev Runar kristen? Var det bara en hittepå eller var han?
Nej, men han var ju liksom, det var ju lite grann också,
han var lite pastor,
det var ju väldigt mycket sektkänning på honom. Och sen var det ju liksom, han var ju pastor, norsk pastor, och han ansågs ju vara ett liksom bra gemål, och det var ju liksom också som att hennes äktenskap nästan skulle vara ett så här exempel för den från den kristna, och då ska vi inte säga från den kristna, det finns ju jättemånga olika kristna strömningar, men de tillhörde ju liksom någon form av frikyrka. Hon har väl varit medlem i Livets Ord, och de båda var ju det vid det här tillfället när de gifte sig, och det var ju Ulf Ekman, han drev ju verkligen Livets Ord utifrån ett så här, du vet, framgångskristet, högerkristet perspektiv, väldigt så amerikanskt, som handlar väldigt mycket om att så här, de rättstrogna ska få liksom belöningar från Gud i form av gåvor och talanger och också rikedom på olika sätt och vis. Och det är en jävligt så här osympatisk del av den där högerkristna rörelsen, måste jag säga, att man liksom tror att man är utvald, och vi som liksom vi som tror rätt, vi kommer bli rikligt belönade, inte bara liksom.
Men det var också att hon inte smusslig. Hon smusslade.
Det skulle vara liksom en uppvisning i deras liksom förträfflighet, och både liksom hur framgångsrika de var och hur liksom pråligt så här.
Ja, det är jävligt amerikansk pråligt
också. My god.
Mm.
Och det var så här 4 000 pers på bröllopet. Nej, men det var ju sinnessjukt.
Mm.
Man får se väldigt mycket av det här.
Och jag tycker ändå att det var coolt att hon, så här, hon alltid hållit fast vid sin tro. Hon kom ihåg att hon började bibelskola där efter hon hade vunnit med Främling. Och sen gick hon en jävla utbildning på den livets ord också. Hon, liksom, hon har aldrig skämts för sin persona. Hon sa att hon hade fått en här liksom, bibelord av Gud. Och sen något år senare fick hon samma bibelord av Runar. Och då förstod hon. Men jag har ju suttit på några middagar och lunch med henne. Och hon är ju en extremt karismatisk person.
Ja.
Och otroligt rar. Och, men hon förtrollar ju människor i sin närhet som nästan liksom... Det finns ju en känd tv-tjej som nästan gav upp sitt liv för Carolas skull. För liksom typ... Ja, det är 20 år sedan. Jag kommer ihåg att Carola fyllde år. Hon kanske fyllde så här 35 eller någonting. Och den här liksom... Nu är inte den här kvinnan... kända tv-kvinnan säger mig alltid om det skulle vara en rubrik. Och hon är inte så känd längre. Men hon gjorde lite tv-gig liksom på 90-talet. Hon nästan satte sig själv konkurs för att hålla en stor överraskningsfest för henne. Hon var liksom så besatt av henne. Och jag kommer ihåg att det var många i hennes krets som liksom... Ja, men gick helt upp i att få vara liksom i kärleken av Carola. Hon har ju väldigt stark karisma. Jag kan jämföra mig lite med min kompis Hanna Videll. Att vissa har den där utstrålningen att man känner så här, bara jag får vara nära så kommer ingenting hända mig. Förstår du lite vad jag menar?
Mm.
En liksom en sexig mamita.
Mm.
Man vill säga, ta mig bara i liksom, tryck mig upp mot din barm. Så kommer, så kommer inget ont att hända. Ja, det är liksom, det är vissa personer som bara har den där förmågan att säga jaha. Och det är väl någon form av, jag menar, nu är inte min Hanna kristen, men det är bara liksom en liten överjordisk förmåga som vissa människor har. Jag vet inte.
Det var någonting som slog mig som jag var så här, gud, det här måste jag få prata med dig om. Och det är ju, vi var ju inne på det här under förra veckans podd, men tyvärr så var det ju riktigt risigt ljud. Vi har ju liksom poddat på varsitt håll på grund av din operation och på grund av obvious reasons, the Rona. Och Åre-resor och Lofdalen-resor och hitan och ditan. Men nu är vi liksom tillbaks, eller jag är tillbaks i studion. Och, vi var inne på det då och jag är fortfarande inne på det för att vi skriver ju en tenta nu om andra typer av missbruk än substansmissbruk. Och nu har jag suttit och knepat och knåpat här om sexmissbruk.
Avvikande beteende.
Avvikande, alltså så här, vad är ett sexmissbruk? Finns det ens? Och det är ju, kan vi ju säga, inte än inskrivet i diagnosmanualerna. Alltså varken i ICD som då är Världshälsoorganisationens diagnosmanual eller i DSM-5. Vilket gör att man kan liksom inte sjukskriva en person för sexmissbruk. Men det finns ju beskrivet i psykiatrisk litteratur och det är ju hos vårdpersonal och hos psykologer så är det här allmänt vida känt. Det är bara det att det är svårt att sjukskriva och bekosta behandlingar för det. Men det kommer säkert ändra sig inom de närmsta åren. Och det är ett faktum att man definitivt kan vara sexmissbrukare. Det finns ju hur många vandrande bevis på som helst. Men det har väckt mycket tankar hos mig. Och jag har bara funderat så här rent generellt kring sexualitet. Att det är någonting... Dels så störde jag mig jättemycket på... Vi har ju liksom, vi läser ju vår utbildning på Bergströms utbildningar till anhörigterapeuter. Och då fick vi ett PM där Lennart Bergström som är beteendevetare och han har då försökt definiera vad som är olika typer av problematiska sexualiteter eller så avvikande sexualitet, farlig sexualitet och så här. Och det som är, han påpekar ju det också i början av det här PM:et att så här, det här är helt och hållet förändrat genom historien och i beroende på vilken kulturell kontext man befinner sig i. Och så att de här definitionerna är ju extremt flytande liksom. Och
de är också
för 100 år sedan. Ja, men jag har ju kollat på om Kurt Haijby, om alltså den stora serien, SVT:s stora julserie om Kurtajby och V. Gurra och deras homosexuella. Då var ju liksom homosexualitet sett som sinnessjukdom och han blev så inspirerad på Beckomberg och fick elchocker liksom.
Mm.
Och idag så är det ju liksom, skulle det hända att typ prins Carl Philip kom ut, så skulle väl typ Sverige jubla. Alltså, äntligen lite så här regnbågsfägring. Vad härligt liksom att vårt kungahus äntligen blev berikat med det. Mm. Så allting är naturligtvis beroende på vilken historisk kontext och kulturell kontext. Men då tänkte jag liksom också bara på under min livstid. Hur liksom, hur vi ser allt mer avancerat sex som normsex.
Mm,
alltså typ att så här, back in the days, när jag var 14, så var det ju ingen som ens pratade om analsex.
Nej, det var det verkligen inte. Jag visste knappt ens vad... Jag trodde bara den kunde användas till att bajsa med, om jag ska vara ärligt, analen. Det var liksom ingenting jag reflekterade över att det skulle in någon stjärta menssnopp där.
Nej. Alltså, det var ju ingenting som diskuterades.
Nej!
Överhuvudtaget. Liksom... Det var ju mer rimligt att diskutera typ gruppsex än analsex.
Mm.
Det var ju mer liksom snack om liksom är det en rakad fitta eller är det liksom, men analsex existerade liksom inte.
Nej. Inte i våra kretsar i alla fall.
Nej, men jag tror inte att det gjorde det hos de vuxna. Alltså, det är ju så här, rent briefly så tror jag att vi ungdomar fick vår sexualundervisning lika mycket från porren som våra kids tyvärr får. Bara det att porren hittade vi liksom i porrtidningar, i så här farsornas bilar eller i liksom under stenar i skogen. Och våra barn har det så otroligt mycket mer lättillgängligt. Men... inte fan var det den typen av sexuella scener som presenterades för oss. Alltså så här, analsex, googlar du typ på så här hot sex så får du väl upp säkert analsex. Så det verkar ju vara liksom mer mainstream än typ vanlig sex.
Jag vet, och jag förstår inte. Det måste ju liksom såklart ha med den grova porrutvecklingen. För jag kommer ihåg att jag hittade i pappas byrålåda Fäbodjäntan. Den gamla omtalade porrfilmen. Eller, idag, om man skulle titta på den, skulle man knappt ens tänka på, tänker jag, att det var en porrfilm. Det var mer som en skämtfilm. Lite så här loja människor i plysch som gick in i en bastu och hade halvbången. Så här, är du kåt nu? Ja, jag är kåt. Och sen skulle de ligga lite, men ja, det var inte så mycket mer med det. Och sen, alltså, det var liksom... sexualiteten var en del av det andra framställs som, förstår du? Det var varken mer eller mindre spektakulärt. Nu framstår det som att det är så här, en akrobatisk förnedrande övning där man så här ska lida och bli så förnedrad som möjligt. Hela liksom idén vad porr kan uppbringa, tycker jag, vad då grundidén var. Jag kommer ihåg när jag var i Pompeji, så var vi, ja, mina tjejkompisar var så här, runt 20, och så var vi på den gamla bordellen som stod helt intakt kvar. Och då gick man in, då var det så här, ja, men tänk dig som en stensäng liksom. Och på den sängen så satt det liksom, tänk dig som dildos, stendildos liksom. Och då kunde man så här, hoppa upp och sätta sig där, man var lite sugen på det. Och det var liksom inte så mycket mer med det. Det är sorgligt hur det har utvecklats, men jag tänker också att staten har ju också verkligen försökt kontrollera liksom, i alla fall svenska kvinnors sexualitet. Det fanns ju någon lag där på 1700-talet att om en svensk man då på bröllopsnatten misstänkte att frun då inte var oskuld, då kunde han liksom reklamera henne. Och i en utställning om hår som var på Nordiska museet för några år sedan, så kunde man också reklamera om kvinnan hade hår på könet. För det är vissa män som inte visste det, som vaknade på morgonen och bara så här, vad fan är det här? Det är liksom trollemor har jag inte bett om. Utan och även det med preventivmedel. Det var ju fram till liksom på 1900-talet att det var förbjudet att så här upplysa att det fanns preventivmedel. Så vad som är normativt har ju också styrts jäkligt mycket av vad samhället tycker är normativt. Ja.
Ja, men det är det jag till syvende och sist, innan vi började podda här så pratade jag med Sofia när jag körde bil. Hon är ju singel nu och har ju kört så här mycket Tinder-dejtande och så här.
Mm.
Och hon har bara kommit fram till att säga, nej, Alltså jag hatar one night stands. Jag är likadan, jag gillar ju inte det heller. Hon bara, jag är så jävla trött på att man så här konsumerar både sex, andra människor och kroppar. Vilket ju Tinder är liksom ett så här... Hon bara, jag hatar Tinder så jävla mycket. Mm. Och hon lever nu i då någon typ av celibat. Hon, för att, så här, hon tänker inte låta sig penetreras om inte hon märker att det är en snubbe som kan tillföra henne liksom... känslomässig respekt och någon som verkar tycka om henne på riktigt. Och då läste jag följer ju en kvinna, jag tror jag nämnt henne förut i podden lite grann, men jag tycker hon är så jävla bra. Wild Herbarista heter hon. Och hon håller på med så här pelvic steam, det är så här snipp sauna och sånt där, och Other herbal adventures made by pagan feministic herbarista from Sweden, priestess and daughter of nature, lover of ceremony and goddess. Hon har liksom en, hon heter Wild Herbarista, ni kan gå in där. Det här är liksom lite flummigt konto, men för fan vad jag tycker också att det är tänkvärda texter och bilder. Och hon skriver idag så här, jag vill gärna läsa det här för jag blev så jävla berörd just när jag själv går och tänker så mycket på det här. Då skrev hon så här: att läka djupare genom att välja celibat är något som i vår fantastiska sexpositiva värld är konstigt, ungefär som när en inte vill dricka alkohol på en fest. När jag var 28 år så valde jag att 1. aldrig ha sex om jag var onykter, och 2. att ingenting skulle penetrera mig, fylla mig, förrän jag kände mig trygg, sedd och älskad, även om det bara var för en kort stund. Game changer. Det som sker vid valt celibat är ju såklart individuellt, men de dåliga personerna som du släpper in i ditt allra heligaste försvinner. Deras bad vibes finns inte i din kropp. Du slutar gå ut och måste ha någon med dig hem utan att veta varför, förutom om du misslyckas, är att du inte är eftertraktad. Du slutar knulla runt på Tinder för att du vill inte bara vara en kropp för dem. Då börjar resan inåt. Din kropp är inget tröstpris för någon. Din kropp kan ge dig så mycket njutning som inte upptäcks på grund av bad lovers. Tror att det är en analog radiostation med knappar. Celibat betyder inte no pleasure. Det betyder inga douchebags som en lägger så mycket tid på via ändlös kommunikation som i slutändan ändå bara leder till noll intimitet. Du kan skapa plats för läkning via celibat. Du kommer inse att du är värd mycket mer än de som skiter i din njutning. De som svarar när de vill. De som inte vågar visa upp dig. De som ljuger om er gemensamma framtid. När du väl bestämmer dig för att ha sex igen, då kommer du inte ha det från ett performativt sårat ställe, utan från din egen kärlek till dig själv. Till sexets gåva, magi och urkraft. Jag tycker det var fint.
Så fint.
Fan, jag bara kände att så här, gud vad jag hade velat få det där uppläst för mig när jag var typ 18 år och läste i tidningen Veckorevyn att så här, du ska ha sex minst 2 gånger i veckan, annars är du onormal och har en sorglig relation.
Jag vet. Men fan, Veckorevyn, förstår du hur mycket ont de har gjort för vår generation kvinnor?
Men så fruktansvärt. Och vet du, jag känner bara rent generellt, och jag vet inte om det har att göra med min ålder, att det är så jävla mycket sex jag har haft som har varit så dåligt.
Jag håller med. Fy
fan. Och då har inte jag ändå haft så alltså jag har inte haft så mycket sex med så väldigt många olika partners. Jag har inte knullat runt.
Nej, jag fattar.
Men jag tycker ändå att även med mina fasta partners har jag haft mycket douche.
Nej, jag håller med.
Även män som jag har älskat innerligt tycker jag kan ha använt mig för att så här, jag vill knulla varje dag för annars har vi en dålig relation.
Ångestproblematik också.
Ja, det är slut med det. Jag är 43, gör slut om du tycker att du får knulla för lite.
Vet du, jag är inne på samma spår.
Om du vill. Ja.
Nej, jag är inne på samma spår.
Jag tänker inte från med detta år, så tänker inte jag ha dåligt sex någonsin.
Det här är så sjukt.
Bara ha bra sex. Det och sa, jag kan ställa krav.
Jag med. Och det sa jag faktiskt. Har inte jag sagt det till dig? När vi var med Bia sa jag så här: nu blir vårt sex bättre. Annars blir det ingen mer sex. Jag kände också så, jag bara kände så här: nej, nu ska vi iväg då. Och ska vi knulla på semestern. Och så liksom var jag ingen så riktigt ansträngd. Jag bara kände så här, men vet du, det är slutknullat. Eller också får man knulla med andra. Eller jag vet inte, jag bara kände också så här, nu är jag för gammal för att ha mer dåligt sex i mitt liv. Det kommer inte ske. Det kommer inte ske något mer. Och vet du hur befriande det var? Sen några veckor senare så satt jag på någon middag och berättade om det här. Och alla var så här, va? Oh, du vet, så här, framgångsrika hetbrudar som alla inte vågade säga till sina karar att de inte gillade ditten och datten, eller att det skulle tas från sidan eller bakifrån, och analis och fanalis, eller att man inte fick orgasm hit och dit. Jag bara kände så här, nej men gud, det här är ett liksom gäng Sveriges framgångsrikaste kvinnor plus 40 som låter att de lever liksom som Ida Maria från Arkeflo 1833 och typ såhär blir kastade på soptippen på isberget om de inte ställer upp för karasloken. Jag var såhär, nej för fan, bra, då står vi på samma sida, no more fucking bad sex.
Ja men jag vet, och jag är också så jävla, jag är så deppigt vad ska man säga, insiktsfull över att de sexuella roller som har erbjudits oss kvinnor, alltså från att man är 14, alltså man blir kvinna, man är så här, nu är man helt plötsligt kvinna och då har jag att välja på att antingen vara hora eller Madonna. Och är jag Madonna, då är jag frigid, då vill jag inte knulla alls. Och går runt i så här, frikyrkliga kläder och typ inte gillar sex. Och då är problemet att man inte ger sin partner tillräckligt med sex. Men man är ändå bra så här wife material. För man är inte otrogen, man håller inte på att flirta runt med andra. Och det är ingenting att vara svartsjuk. Eller så är man då hora. Och då är det liksom, då har man ju problemet liksom med svartsjuka, att man liksom blir sexuellt förnedrad, att man ska vara tillgänglig, att man på något sätt inser att man har ett värde som kvinna genom att vara genom att sexualisera sig. Det är typ alltså hårdnackat de två rollerna. Sen har det ju klart att det har hänt mycket och att det har blivit bättre och att det finns fler nyanser nu, men grovt hugget så är det ändå ungefär samma jävla roller.
Mm, jag vet.
Är du med mig? Jag tycker det är sorgligt.
Mm. Det som jag ändå tycker är så här, som känns så jävla hoppfullt, det är ju liksom att den nya forskningen säger att många unga kvinnor har kåkoförhållanden och inte känner sig som horor och inte känner att de har något normativa krav på sig. Utan så här, det har ju du och jag pratat om lite när vi pratade med så här, Olga, hennes kompis, eller ja, men du vet, mina kompisars döttrar som är så här, 17, 18, 19, 20, 21. Och vi sa, nähä, vadå, ska du inte vara ihop med någon? Nähä, ska du åka utomlands nu? Nähä, ska du inte åka hem då? Har du ingen kille? Så bara, nej, jag känner inte för det. Man bara, nähä, okej, blev du inte kär i min son? Nähä, det blev det inte. Alltså, för mig är det ändå en ny generation tjejer. Men så tror jag ändå att man fortfarande, eller många kvinnor, unga tjejer känner det, att de kanske ändå blir used, om du förstår lite vad jag menar.
Ja, jag tror att det är liksom lite samma för män också. Det jag kan se hos den här Generation Z, vad kallar man dem för det? Det är liksom, alltså jag kan sakna det där intimiteten och så här kärlek, att man så här letar efter att vara, att gå in i någon annan, att bli ett, liksom hela den grejen. Att så här, de är inte kära varandra, visst, de knullar runt och det är liksom Tinder dejtas och det är så här, de konsumerar varandra väldigt mycket. Och sen när det inte liksom passar, att kvinnor har liksom fått bli mer som män. Och det är mer socialt accepterat att använda andra människors kroppar. För det var också någonting som slog mig. Vi hade en fråga i vår tenta. Så här, hur skiljer sig anhöriga till sexmissbrukare från andra? Alltså från anhöriga till substansmissbrukare. Och jag tänker att det är väl inte så jävla stor skillnad. Men jo, på ett plan är det det. Därför att sexmissbruk inkluderar ju nästan alltid andra människor. Även om man sitter hemma och runkar så gör man kanske det till porrfilm, och då inkluderar man ju människor som spelar in de här porrfilmerna. Eller så är man otrogen och kanske köper sex då, eller liksom övergrepp. Eller så är man liksom, hittar man någon annan som också, alltså förstår du, det inkluderar hela tiden andra människor, och det handlar ju väldigt mycket om att man då konsumerar andra människor för sin egen ångestlindring, vilket är så, dels är det ju fruktansvärt, en ganska tragisk människosyn. Liksom, att så här, jag har ångest, nu vill jag knulla med någon. Det räcker inte med att man sitter och runkar i sin ensamhet, utan det ska liksom kickas igång på någon så här jakt på någon annan, och sen ska man ligga med den personen också, liksom, inkluderar. Så det är ju en stor skillnad mot en person som då är...
Ja, det är verkligen sant. Men jag tänker när man läser, så här, när jag satt och ja, pluggade lite, så läste jag också så här, lagen om ja, LVU-lagen, alltså så här, ungdomsdomar, varför liksom, när man... Ja, man enligt liksom lagen då liksom placerar ungdomar i ja, olika sorters, ja, antingen i familjehem eller i på ungdomshem och liknande. Och då ofta handlade det om unga människor med sexuellt då avvikande beteende. Och att så här, jag läste en lite intressant artikel också i Svenskan, att det handlar om att det också, som vi pratar om, att det så jävla ofta är ångestreducerande. Att många tjejer så att det är bättre att använda sex som ångestreducering, till exempel skära sig i armarna, för sex syns inte. Mm. Här kan man använda liksom att så här, man har sånt självhat att så här, man måste få ut någonstans, och då är det jävligt lätt att bli sexuellt utnyttjad. Och jag tyckte det var så otroligt sorglig läsning, så här, unga tjejer som då väljer då ett annat sätt att så här, ta hand om sin ångest, och genom att så här, sälja sin kropp eller bara ha jävligt mycket vidrig sex liksom. Jag tror att det är där porren kom in. Sen är det så här, du och jag har pratat mycket om porr, och här, enligt forskningen så är det jävligt svårt. Finns det inte tillräckligt mycket beforskat eller evidens, så ja, de allra flesta människor blir faktiskt inte påverkade av att kolla på porr liksom. Men nu var det några brittiska forskare som bara sa, ja, vi får ju skriva ut, vi jagar till många unga killar, för de är så porrskadade, så de kan liksom inte tända på sina tjejer om tjejerna inte går med på det här liksom. Ja, analknulleriet.
Ja, men det är ju det som är så här, tycker jag, väldigt deppigt. Jag tror att jag läste det här hos Wild Herbalista också. Olika typer av, alltså, när man blandar våld och sex så får man ju ett synnerligen beroendeframkallande liksom substans utveckling i kroppen av så här kroppsegna hormoner. Det är jättehög adrenalin. Det är som så här strypsex. Om du tror att du ska dö samtidigt som du är extremt sexuellt upphetsad, så får du liksom en enorm kick av det. Och det är så jävla hemskt, till exempel att barn som blir övergreppade, alltså utsatta för övergrepp som barn, kan ju njuta av det. Och därför så tror man att man var med på det. För att man liksom, även en femåring kan ju erfara sexuell njutning.
Ja, det är väl klart.
Och det är liksom ofta så pedofiler jobbar, alltså när de groomar, att det börjar ju väldigt så här lätt, och att man får ett barn att till exempel komma. Och då tror ju barnet att så här, jaha, det där var ju skönt, och då kan man ju tydligen vara med på det, och då är det så här, vilket är så jävla vidrigt. Och det gäller även under våldtäkter, att så här, kvinnor som blir våldtagna kan ju bli våta samtidigt.
Ja, det är väl klart. Alltså, ja, det är kroppens...
kvinnor som blir våldtagna kan till och med komma. Vilket också är så... Och du kan ha liksom urdåligt sex med en människa som du inte tycker om, och ändå komma. Så att liksom att komma eller att bli sexuellt upphetsad är inte ett kvitto på att sexet är bra.
Nej, vad fan, jag kan ju vakna. Jag vaknar i alla fall en gång i månaden mitten, liksom, av att jag får en orgasm i sömnen. Vadå, vad det... Var det bra sex jag hade med någon då i sömnen?
Så nej, att så här... Jag tycker det här var en game changer. För att liksom så här, jag tror att väldigt många är så här, nej, men jag kom, jag blev ju kåt. Då var det ju inte så farligt att ha sex. Jo, det behöver inte vara bra sex ändå.
Nej.
Det kan vara sex där du ändå känner dig tom efteråt, eller berövad efteråt, eller förnedrad efteråt. Att det lämnar massor med andra negativa känslor. Så att bara för att man liksom blev kåt och kom, så betyder det inte att den här sexuella akten var hälsosam. Liksom.
Nej.
Jag tror att så jävla många killar lurar sig själva till att tro det. Att så här, bara man får komma så är det bra. Nej, det är inte bra. Det behöver inte vara bra för det.
Nej, men jag tänker så här, Michael Hutchins, du vet. Han hittades ju där på ett hotellrum i Sydney. Då var han ihop med Paula Yates. Och Och först så förklarade man att det var ett självmord liksom. Men sen visade det sig att det var...
Strypsex.
Ja, jag googlar här nu. Autoerotisk asfyxi som gått fel. Och autoerotisk asfyxi innebär då att man kväver sig själv när man har sex då för att få mer njutning.
Mm.
Och... Och då förklarar hon att Michael Hutchins, han var så himla deprimerad för att de hade en vårdnadstvist, hon och hennes ex-make Bob Geldof. Och därför så var hon och bebisen Lille Tiger tvungna att vara kvar i England, för de fick inte resa någonstans. Mm. Och då... och då han liksom, det var ju bara en bebis. Han saknade ju sin dotter så mycket. Han hade ringt och bråkat med Bob Geldof. Och så här, vad fan måste du göra vårt liv så komplicerat liksom? Nu är det som det är. Och hade otroligt hög ångest för att han var ensam utan sin familj och sådär. Och det var samma månad som det här hände liksom.
Mm.
Ja. Kanske en liten förklaring.
Ja, men jag tycker i alla fall att det var ganska fascinerande att liksom bredda begreppet att så här, nej, det behöver inte vara någonting som är bra för en bara för att man blir kåt.
Nej,
alltså,
nej, nej.
Det kan vara dåligt ändå, liksom. Och det tror jag är så, här, så jävla många unga killar som så här, sitter och runkar till porr. Att så här, nej, det är ganska uttömmande och det är ganska dränerande och det är någonting som skapar, tror jag, väldigt stora ensamhetskänslor och så här, extremt mycket dubbla känslor för att bli exponerad. Och visst, absolut har man ju ett val, men när man förstår hur mycket kroppsegna så här, må-bra-hormoner som produceras när man kommer och när man har sex, så fattar man ju också att det här är beroendeframkallande.
Ja.
Det är därför porrindustrin är så här, världens mest... Skulle man investera i en aktie utan att ha skrupplor så skulle man göra det i porr.
Mm. Men det har du varit med om själv när man säger... Du vet, man är nykär och ska fortsätta ligga fast man säger nej, men okej, nu har vi legat typ 5 gånger den här natten, så jag orkar inte. Din snopp ser ut som en falukorv, typ, och själv kan knappt gå. Och ändå så har liksom endorfinerna, de så här, sätter igång något galet system. Man måste bara med, man blir nästan... Har aldrig känt det, att man nästan blir galen?
Jo,
det är ett jävligt jobbig känsla. Det var lite som när du förklarade orgasmen med den där sexapparaten. Så man vill inte ha den där orgasmen, men man kan typ inte. Det är ju typ ont.
Just det, gud vad roligt. Det känns som att januari är... Det är då vi tar nya sexualiteten. Nu blir det celibat. Förra året var det klittvibrator.
Nu ska vi ha riktigt...
jävla bra sex hela det här året.
Ja, på lördag ska jag ju då försöka... ha premiären med lite sexalona efter min operation. Så nästa vecka blir det knullerirapport. Där lämnar vi dagens podd med en liten cliffhanger.
Med en cliffhanger. Underbart.
Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack för att ni lyssnar. Gå in och prenumerera om ni inte redan gör det. Och hörni, skicka jättegärna DMs till oss om det är några så här önskeämnen eller om det är något som ni är sugna på att höra mer om. Vi är så glada för all pepp ni skickar. Alltså, fy fan vad härliga ni är, tycker jag.
Ja, otroligt härliga. Tack snälla. Puss och kram.
Puss och kram.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.